Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Jesu, gör mig angelägen om vad evigt gagnar mig. Du till himlen visat vägen, värdes dit och leda mig. Du mig frälst från synd och last, gör min kallelse och fast att jag skyddad för all fara, din i liv och död må vara. Amen. Predikotexten på andra söndagen efter trefaldighet läser vi i Lukas evangeliets 9:e kapitel med början på versen 51 i Jesu namn. När tiden för Jesu bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig och de gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sade de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sade någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sade han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa: Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Här ifrån Lukas evangeliets 9:e kapitel, den 51:a versen, och fram till ungefär mitten av kapitel 19 så börjar ett avsnitt i Lukas evangeliet som handlar om händelserna under Jesu sista resa till Jerusalem. Det är en av huvuddelarna i Lukas evangeliet. Och vi läste då i den inledande versen: När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Jesus visste vad som väntade honom vid vägens slut. Men det fanns ingen tvekan, inget vankelmod, inga försök att komma undan, trots att han visste att han gick emot ett namnlöst lidande. En ofattbar plåga ända in i Guds övergivenhetens djupaste mörker. Strax efter vår text säger Jesus: Jag har ett dop som jag måste gå igenom, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Hur våndas jag inte tills det är fullbordat? När åskan gick och vi var små och vi var rädda, så sa far: Det är far i himlen som spelar på sin stora orgel. Jesus har börjat vandringen upp mot Jerusalem och det som där väntade honom. I Getsemane nattens blodsvånda ber han i sin ångest sin himmelske fader att om möjligt slippa tömma den kalk som våra synder har rågat. Men han ställer sig ändå villigt under sin faders vilja. Salmen 40: Se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Så vittnar Jesus vid sitt inträde i världen. och hela hans liv på jorden präglades just av detta. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Han hade ett uppdrag att fullgöra. Gud hade sänt honom i världen, inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och nu närmar sig den tid då Guds frälsningsverk skulle fullbordas. I Jerusalem skulle Jesus ge sitt liv. Han skulle fängslas, hånas och bespottas, på korset lida förtappelsens kvar och dö i vårt ställe, för att inte någon av oss skulle gå förlorad för evigheten, utan genom tron på honom äga evigt liv. Sådan var hans kärlek till oss, att han med glädje gick den tunga vägen. Hans hjärta var ett med Guds vilja och lag, och därför, som vi läste, när tiden för hans bortgång, och ordet för bortgång kan också ersättas med upphöjelse, när tiden för hans upphöjelse var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit upp. Och så läste jag om hur han sände budbärare framför sig som skulle förbereda hans ankomst. De gick in i en samaritisk by, men när folket där fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, så vaknade den gamla fiendskapen mellan samariter och judar, och de vägrade att ta emot Jesus. Den här motsättningen var gammalt datum. När Nordriket, Israels rike eller de 10 stammarnas rike, när man hade fyllt sina synders mått, för man hade ju avfallit från Herren och på alla höjder tänt offereldar till kananéernas avgudar och sålt sig till att göra det som var styggelser i Herrens ögon. Det här kan man läsa om i andra kungabokens 17 kapitel. När till slut gränsen var nådd, så överlämnade Gud det avfälliga åt Assyriens kung. Han erövrade hela Nordriket och intog huvudstaden Samaria och förde bort folket i fångenskap. Och så gjorde han som många erövrare har gjort före honom. Sedan folket deporterats så såg man till att folk av annat slag flyttade in. Och så uppstod här i det förra Nordriket, med Samarien i centrum, det som blev det samaritiska folket. Samariterna var synkretister, alltså de hade en blandreligion där de dels tillbad olika sorters gudomligheter, men också tillbad himmelens gud. Och mellan judar och samariter så blev detta en orsak till fiendskap. När vi läser i Esra och Nehemja, som hade återvänt från fångenskapen i Babel, där man arbetade på att återuppbygga templet och Jerusalems murar, så försökte samariterna gång på gång sabotera arbetet på olika sätt. Och så stärktes och utvecklades den fiendskap som vi också har sett exempel på i dagens predikotext. Jakob och Johannes, Markus kallar dem i sitt evangelium för åskans söner. När de fick höra detta, att samariterna inte ville ta emot Jesus, så blev de djupt förorättade. Säkert för Jesus skull, men säkert också för egen del. Och därför säger de till Jesus: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? De tänkte sig väl att följa profeten Elias exempel när han på berget Karmel stred mot Baals profeterna. Men Jesus går skarpt till rätta med dem. När Herren på profeten Elias bön lät eld falla från himlen, så var det inte förtrytelse och mänskligt hämndbegär som talade genom Elia. Det var Guds ande som talade. Men till Jakob och Johannes säger Jesus i vår översättning här, folkbibeln, så står det att han tillrättavisade dem strängt. Men i andra översättningar, äldre översättningar, så är det lite utförligare formulerat. Där säger Jesus till Jakob och Johannes: ni vet inte vilken andes barn ni är. Människosonen har inte kommit för att fördärva själar, utan för att frälsa dem. Det var köttets sinne som regerade lärjungarna. Den ande som vill fördärva ska inte en Jesu lärjunge behärskas av. Guds ande som nitälskar för människors frälsning ska driva en Jesu lärjunge, inte köttslig ilska och vrede. Men så läste vi att det vandrade vidare till en annan by. Och så fick samariterna som de ville. De slapp ta emot Jesus. Och så gick en enastående möjlighet till uppväckelse och omvändelse dem förbi. Den gången när Jesus stannade till vid Jakobs brunn i Sykar och fick den samaritiska kvinnan fick en evighetsstund tillsammans med Jesus, så blev Jesu besök i Samarien till stor välsignelse och glädje. Folket där fick höra kvinnans vittnesbörd och skyndade till Jesus för att själva få höra honom. Och så står det att många kom till tro på Jesus. Och säkert kände samariterna, som vi läser om i dagens text, till händelsen vid Sykars brunn. Men århundradens fiendskap mellan samariter och judar betydde mer än möjligheten att få ta emot Jesus. Och så förspillde man ett nådes tillfälle. Men sådant går inte spårlöst förbi. Att visa bort Jesus, det är att öva sig i förhärdelse. Och i den konsten blir man ovanligt lätt fullärd. Och vill man inte ta emot Jesus när han kallar och vill komma och höra hans röst, så kan man få höra en annan förkunnelse. I Apostlagärningarna 8 läser vi om hur trollkaren Simon vistades i Samarien och fick folk att häpna med sina konster, så att man kallade honom för Guds kraft. Men Filippus var också där, och sedan också Petrus och Johannes, som predikade evangelium. Och det står att också det undret skedde att Simon kom till tro. Men han satt så fast i detta med religionsblandningen så han kom till Petrus och Johannes med pengar och ville köpa den helige andes kraft. Skriften varnar oss med stort allvar för att förakta sanningen. Det kan gå dithän att man blir så fångad av lögnens alla tecken och under med all slags orättfärdighet att man till slut går förlorad, eftersom det inte tog emot sanningen och älskade den så att det kunde bli frälsta, står det i andra Thessalonikerbrevet. När Judas Iskariot lämnade Jesus och lärjungarna får Satan in i honom, står det. En människa går aldrig ensam. Avvisar man Jesus, har man inte honom som följeslagare, så har man annat sällskap på livsvägen. Och med det resällskapet hamnar man till slut i förtappelsen, om ingen omvändelse sker i nådens tid. Kallelsen till Guds rike var den här söndagens ämne. Och texterna, dels evangelietexten som handlar om bjudningen till bröllopet där allt är redo, och särskilt den text vi har läst här som predikotext, talar med det djupaste allvar om vikten av att få sin sak klar med Herren Gud. Samariterna sköt ifrån sig kallelsen till Guds rike, men den saken är så viktig att ingenting får komma emellan. Här läste vi texten om en som nåddes av Jesu kallelse: följ mig. Och då så säger han: låt mig först gå och begrava min far. Och Jesus svarar: låt de döda begrava sina döda, men går du och predika Guds rike. En annan säger till Jesus: jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Och då svarar Jesus: ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Så viktigt är det att hörsamma kallelsen. Inte missunnar Jesus någon att följa sin döde far till graven. Men Jesus såg frälsningshindret, det andligen döda där hemma. Han sa: låt de döda begrava sina döda, De skulle snart ha övertalat honom att avstå från att följa Jesus. Och ett avskedstagande av de närmaste kunde bli en anledning till att skjuta på omvändelsen en tid. Och då vill Jesus säga oss att ingenting kan vara så viktigt att man kan skjuta upp att följa då Herren kallar. Men texten lär oss också att det är ingenting som man lättsinnigt ska kasta sig in i. Ingenting som man i ett tillfälligt känslorus ska besluta sig för. Därtill är saken alldeles för allvarlig. När Jesus berättar liknelsen om såningsmannen så talar han om utsädet som föll på stenig mark. Det växte upp fort, men det förbrändes snart i solskenet för det var inte djupt rotat. Och Jesus säger att det syftar på dem som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men som inte har någon rot utan endast till en tid håller ut. Så att när förföljelse eller lidande kommer för ordets skull, då kommer man genast på fall och lämnar allt sammans. Saken är för stor och för viktig för att man i känslorus eller tillfällig upprymdhet ska fatta livsavgörande beslut. När Jesus i evangeliet talar om den stora måltiden så säger han i det sammanhanget: om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, då kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Det är samma sak som Jesus understryker i vår predikotext. När det kommer en fram till honom och säger: jag vill följa dig vart du går. Och så säger Jesus: rävarna har lyor, himlens fåglar har bon, människosonen har ingenstans där han kan luta sitt huvud. Varför svarar Jesus så till synes avvisande och avskräckande? Inte menar Jesus att man ska bryta det fjärde budet och hata sina närmaste, men han vill göra klart att det kostar något att vara en Jesu efterföljare. Det är ingen idyllisk tillvaro på jorden. Om någon vill följa mig ska han förnöka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, står det här i Lukas evangeliet strax före vår text. Inte att Jesus skulle driva bort någon, men han vill inte locka någon med falska förespeglingar. Han vill inte att man i hänförelse ska rusa iväg och sen i sorgsen besvikelse gå bort från honom för man tyckte att det kostade för mycket. Och när Jesus säger: ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike, så syftar rubriken över dagens text just på de orden, för det heter hel avgörelse. Det går alltså inte att halta på båda sidor, Gud eller världen, inte både och. För det går inte att tjäna två herrar, antingen kommer man då att hata den ene och älska den andra och så vidare. Och därför sjunger vi: men märk och väl att han vill ditt hjärta odelat ha. I ok med världen till Jesus smärta du ej må dra. Två herrar tjäna, det kan du ej. Du måste säga den ene nej. Tiden för Jesu bortgång eller upphöjelse var inne. Han gick mot Jerusalem. Och när han närmar sig staden och ser den på avstånd så faller han i gråt. Jerusalems invånare hade förkastat Jesu nådeskallelser. Han hade velat församla dem som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men de hade stängt sina öron för den frälsning han erbjudit dem. Och därmed drog man domen över sig. Ännu många gånger skulle Jerusalems invånare få höra lag och evangelium predikas, kallas till Guds rike. Men dagen kom då besökelsetiden var förbi och då var det för sent att vända om. Hur får man då sin sak välställd med Gud? Hur blir man omvänd? Det kan bara ske i nådatiden, den tid då Herren kallar till sitt rike. Men är nådatiden förbi, då är det för sent att vända om. Då går man evigt förlorad. Och är det nu någon som går med den tanken att visst ska jag omvända mig, men inte just nu utan någon gång när det passar bättre, så är man offer för en felsyn och farligt vårdslös om sin fattiga själ. För det finns en tid i våra liv som inte får förspillas om det ska gå oss väl för evigheten. Den tiden är idag. Det är därför Herren säger till Jerusalem: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det fördolt för dina ögon. I Hebreerbrevet förmanar den helige ande: idag om ni hör Herrens röst, så förhärda inte era hjärtan. Och lite längre fram så uppmuntras vi. Det står: uppmuntra varandra varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Men hur ska jag då bli omvänd, rätteligen omvänd? Den dystra sanningen om oss var och en är att vi genom synden är så totalt bortvända från Gud att vi också är oförmögna att vända om. Det är därför Luther i förklaringen till tredje trosartikeln skriver: jag tror att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium. Så är det. Herren Gud ensam är den som verkar omvändelse och tro. Vad gjorde Bertil Samuel i det heliga dopet? Inte ett skapandes grand, men Gud gav honom himmelrikets gåva genom detta heliga sakrament. Sådan är Guds nåd. Genom ordet öppnas ögonen för vårt förtappade tillstånd. Genom ordet förkunnas evangelium om syndernas förlåtelse, om oförtjänt nåd för förtappade syndare, om liv och salighet fritt och förintet i Kristus Jesus. Och dit får vi dagligen återvända gång på gång i den dagliga omvändelsen och ta emot nåden i Kristus Jesus på samma sätt som Bertil Samuel i det heliga dopet tog emot det himmelrikets salighet och trons gåva. Idag är det nådatid. Idag nås vi återigen på nytt av nådeskallelsen, av bjudningen till den himmelska bröllopsfesten. Kom, ty nu är allt färdigt. Och så är det verkligen. Herren Jesus Kristus har gjort allt, fullkomligt allt för vår salighet. Ingenting återstår. När han sa det är fullbordat, så var det så. För oss att tro, ta emot, tacka, lova och prisa frälsaren för en sådan nåd. I evangelietexten för den här dagen så står det att det som bjöds till den stora festen hade många ursäkter för att slippa komma. Och om dem heter det då: ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Men ännu heter det idag: än är det nådens tid. Tid att vända om till Herren och bli frälst och salig för evigheten. Så kort och dyr är nådatiden, då vägen hem dig öppen står. Snart är din bättringsdag förliden och snart din sista timma slår. Så hör idag Guds hulda råd: tro som du är hans fria nåd. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.